Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Har vi vibe, Brutti?
Nej.
Brukar man inte säga vibe?
Nej.
Får du en bra vibe av mig?
Nej.
Jag vill inte spela in längre. Något Kaiko är den humorfyllda podden på rena skötska där jag, Davva och min kompis Brutti ger dig en dos skratt i kollektivtrafiken.
Men fan går upp en vanlig jävla tisdag morgon och ställer sig och stryker.
Det perfekta sättet att göra vardagen lite mer underhållande, va? Lyssna på Podplay.
Radio Play.
Jag hatar det. Ja. Det är ingen överdrift.
Ragadagadish.
Knattrar.
Vad gör vi inte så att jag bara skriver?
Okej, ska vi köra?
Mm.
Hej, jag heter Flora Wiström och jag sitter här mitt emot en kaffedrickande blond person. Vem är hon? Jag fattar ingenting.
Nej, inte jag heller.
Vem är du?
Jag vet inte.
Var är Frida?
Nej, men jag vet inte. Jag vet
du är
inte.
Jättefin. Frida har färgat håret. Det är superfint.
Tack.
Mm.
Jag har lite kris. Jag vet inte vad jag känner.
Du har ju haft ditt gråa hår i flera år.
Jättemånga år. Alltså jag tror att jag har haft det i typ 3 år. Jag har bara typ legat och gråtit. Typ.
Men du skojar.
Nej, men jag...
Förlåt, det var inte meningen att...
Nej, jag kände att vi såhär, gick in i ett väldigt mörkt rum.
Men varför har du gråtit över det här?
Nej, men alltså, jag känner mig som en ful och tråkig tjej. Liksom.
Till alla oss blondies out there. Vi är fula, tråkiga tjejer. Utveckla.
Nej, men jag tänker liksom att jag har ganska tråkigt average face. Och att mitt gråa hår var liksom det som gav mig någon typ av character. Och nu färdar jag bort gråhåret. Så nu känner jag att jag bara står kvar här och är typ en tjej som gillar sin chefer och...
Itala glas.
Du förstår vart vi är på väg. Och det känns där, så att jag legat och gråtit så här för hela dagar typ, när Andreas bara klappat mig på huvudet. Men jag bara, jag är så himla ful. Och han bara, nej, du är jättesöt, bla bla bla. Jag bara, jag vill inte ha dina subjektiva åsikter om någonting väldigt objektivt. Han bara, okej.
Okay. Jag kan ju meddela att de bilder som har dykt upp i mina flöden på ditt hår, alltså så här har det varit. Alltså för att det har varit så fint. Ja. Det är ingen överdrift.
Kan vi gå vidare? För jag skulle kunna ägna ett poddavsnitt och älta om hur jag känner kring mitt hår.
Ja, men det är väl helt rimligt att man känner sig ful ibland.
Ja.
Alltså det gör man ju. Ja. Det gör vi alla. Men jag vill i alla fall säga att jag tycker det är väldigt fint.
Tack. Det värmer.
Det har varit Fashion Week.
Fashion Week.
Modeveckan. Har du jobbat? Har du varit där och fotat?
Nej, det här är första modeveckan på också typ kanske 3 år där jag inte har gjort någonting mer än att
håret är borta och din kamera är borta.
Vem är jag?
Du är bara minglare, proffsminglare.
Ja, exakt. Verkligen inte proffsminglare. Min strategi på modeveckan går ut för att man liksom stryker sig längs med väggarna i bakgrunden typ.
Alltså den grejen, det var verkligen så. Igår var jag på en visning och då så var jag där med min kompis Moa och så kom vi in där och sen så fick vi båda så stress på slag. Jättemycket. Vi tittade på varandra och bara, det här är lite jobbigt. För att det är så mycket folk och det är så liksom, det är så speciell stämning.
Mm.
Då tänkte jag för sig på det du har sagt till mig, Frida, att så här, även de som ser farliga ut är snälla. Alltså bara man pratar med folk så inser man väldigt snart att de är snälla. Så jag försökte tänka mig att alla där är snällisar. Jag vet inte om alla är det.
Men alla är snällisar. Eller många är snällisar. Många är visserligen inte snällisar. Men jag pratade också med de jag var med igår
på ett Fashion Week-event.
Och då pratade vi om att om man undrar hur det är att gå på Fashion Week så är det exakt samma jävla sak som att gå på högstadiet.
Exakt.
Alltså om du tar in känslan att gå ner för en korridor på högstadiet eller så här gymnasiet. Exakt så känns det.
Alltså jag kan inte hålla med mer. Förstår du?
Jag förstår.
Jag satt framför Michaela Forni Och hon är så här, woo, woo, du vet den, alltså så här,
undervisning.
Ja, men typ så här, när stylin, VD för stylin skulle komma in och se som så här, Ellen typ. Alltså jag gillar Mikael Fornen, inte det. Det är bara det att hon har liksom varit där så många år. Hon har en sån himla etablerad roll. Hon går verkligen i trean medan jag går i ettan på gymnasiet. Eller okej, nian då medan jag går i sjuan. Och de har bara en sån naturlig plats. De kan ta plats för de har varit där så många gånger. Medan jag sitter där, visserligen på front row, men ändå känner mig jävligt, jävligt liten och fånig.
Mm. Front row är ju då, nu kanske man ändå har liksom sett det på filmen, jag tycker det är ändå så här dumt att anta kanske att alla vet vad det är.
Mm.
För de som inte vet vad det är lever mycket lyckligare liv.
Ja.
Men då ska vi nu förstöra det för er som hade lyckligare liv. Och på en visning så är det ofta så att det finns olika rader. En visning är då för att klädmärket ska visa den kollektionen som kommer ut om liksom ett halvår fram. Typ. För att inköpare eller press, redaktörer på tidningar så ska vara, åh, den här jackan är fett fin, den måste vi sätta på ett omslag av vår jättekända tidning. Och då, beroende på liksom hur viktig man är eller hur viktig märket tycker det är att man verkligen ser kläderna och kan få bra bilder, så sätts man i en ganska tydlig hierarki mellan olika rader då. Medan då raden längst fram där man ser bäst vanligtvis då är då front row.
Mm.
Och det är där tredje ringarna sitter.
Det är också väldigt tydligt, har jag förstått. Jag brukar inte gå på Fashion Week så jag kan inte sånt här. Men det är tydligt att så här, om man hoppat bak ett år eller om man hoppat fram så är det så här check. Eller liksom, man vill fram. Typ.
Mm.
Det här, som ni hör så är det här hur löjligt som helst. Det är ju jättelöjligt. Men det är så det ser ut. Jag satt för övrigt 2 snäpp från Therese Lindgren och vågade inte gå dit och säga hej. Så det var väldigt synd, men sen så i alla fall så sa jag till Moa så här, okej, få inte ögonkontakt med någon, bara gå ut. Och så kom vi ut, så stod det verkligen så här exhibitionistiska människor i så här superspexiga kläder utanför Berns och så här blev plåtade och vi bara så här kutade därifrån typ, för jag fick panik. Alltså jag kunde inte vara kvar.
Mm.
Men sen så undrar jag, tror du att vissa går dit i spexiga kläder och bara står och hänger där utanför?
Jag har garanterat på större modeveckor om det är folk som kanske inte har fått blivit liksom, har inte en plats på visningen men att de ändå hänger för att ta del av hela grejen liksom.
Och få hamna på streetstyle-bilderna.
Ja, exakt. Men Stockholm är så himla liten så alla som har en cool äger en cool jacka i Stockholm får ju inte. Och sen är det också så att det räcker med en cool jacka för att få komma in. Jag ska kunna ge ut en handbok i typ hur du förfalskar din legitimation, hur du plankar in på Fashion Week, hur du en guidebok för Stockholms hipsters.
Perfekt. Jag tror att den skulle sälja hur
bra som helst. Bokmässan i höst.
Ja,
smalt.
Jag fixar det. Jag
pratar om nisch. Också 3 sidor lång bok. Jo, vi pratade i alla fall verkligen om att gå på Fashion Week är liksom exakt samma känsla som att gå på högstadiet. Ja, vi alla vet väl vem som var i Stockholm under Fashion Week.
Vad heter han? Thomas Hess? Nej, ingen aning.
Alltså, jag tänker att det är så här, Thomas Hess.
Jag har ingen aning.
Alltså, det låter ju så himla liksom.
Där är alltså William i skam.
Ja, exakt. Och så kommer jag in på en visning och så ser jag liksom, och då är det ju då William som är 3 meter ifrån mig. Jag hatar William i serien.
Mm, jag med. Jag har ingenting till övers för honom.
Kräk.
Han är ganska gullig när han ligger där och typ myser med henne på morgonen. Men det är liksom, that's where it ends.
Ja, det är verkligen that's where it ends. Och så sitter han där i en hoodie och försöker vara liksom så osynlig som möjligt. Vilket också är en så himla sjuk taktik. För det är så här, jag vill att ingen ska se mig. Jag drar en filt över mig på front row.
Och så här, jag går på en visning där jag har en, alltså det är bara jättekonstigt.
Ja. Så jag bara, fan. Nu, jag måste säga någonting.
Nej.
Så jag går fram och jag bara, hej, förlåt, jag älskar skam. Och han bara,
ska du bli mut eller ska du bara sitta här?
Så jag bara, ja, och ta en cig eller? Och han bara,
dritkult att bara sitta här och vara sur.
Och jag liksom, är det jag som är sur? Det är ändå du som sitter och tjurar front row. Och han bara,
jag är kall för det där som det är.
Jag är kall för det som det är.
Ja, okej. Okay, ja. Men vad blev det? Blev det ringen? Blev det villan? Blev det Volvo?
Nej, men det var liksom, men ska vi ta en cig då eller? Och han bara,
har du för att man blir jävligt förälskad med mig? Vill du flytta samman med mig?
Du kommer att bli jävligt förälskad med mig. Vill du flytta samman med mig?
Du bara, yeah baby! Oslo, here I come!
Jag var, fick en inbjudan till Danny Saucedos premiär av hans show på Hamburgerbörs.
Och ibland, jag gråter nu, alltså jag vill höra allt.
Mm, du ska få höra allt. En ganska kort historia, men den var ändå väldigt härlig. Och då tänkte jag att den här inbjudan har hamnat fel. För att när jag får inbjudan till saker så är det ganska smala saker. Det är så här, vi har öppnat den här konstutställningen. Eller så här, kom och drick kava och kolla på det här knepiga. Alltså, du vet, det är sådana inbjudningar. Jag får ju inte så här, hämt extra röda mattan-viben. Jag är bara
nu med liksom ditt nya hår kanske du får det lite mer.
Kanske blir blond. Maybe, maybe. Men då fick jag den här inbjudan och då såg jag att det fanns mat. Jag tänkte så här, Danny Saucedo. Äta mat. Gå på show.
Perfekt.
En trevlig kvällsaktivitet.
En hel kväll.
Dessutom är det så att Andreas ligger hemma med diskbrock och kan inte röra sig.
Vänta, är inte det en pensionärsgrej?
Jo, han har pajat ryggen. Alltså, jag måste hjälpa honom med strumpor.
Nej, förlåt. Ja. Stackars.
Anyways, den som ser det Hamburgerbörs kändistätt. Historien är också så himla kort. Vi gick dit, tittade på kändisar i två timmar.
Men vadå, var Andreas med diskbrock med?
Ja.
Åh, stackaren, gick han helt framåt böjd typ?
Nej, men vi bara satt oss i en soffa.
Okej. Okay. Vadå, såg du Pernilla Wahlgren?
Historien är alltså, jag och Andreas ska gå till Hamburgbörs för att se Danny Söder. Jag har släpat med honom dit. Vi sätter oss i en soffa, sitter i den soffan i två timmar medan minglet och röda mattan pågår. Vi tittar på olika kändisar. Det är allt vi gör, sitter och tittar på olika kändisar tills det är dags att gå in på showen. Då tittar vi på varandra och bara, men det här går inte. Vi kan inte gå in och se det här nu, för vi insåg att borden, vi tänkte att vi skulle bara få två bord som man sitter vid två, men vi inser att det är långbord. Risken att hamna bredvid Sanna Nilsen, Ola Salo, en valgrenare.
Men gud, det är värsta drömmen. Alltså jag gråter typ av att du berättar det här. Alltså jag hade så älskat det.
Alltså för mig, jag fick panik.
Alltså Sanna Nilsen, hon hade kunnat sitta där och sjunga djupt i ens öra.
Ja, men jag bara kände att
William Spets hade kunnat dra lite roliga skämt. Vad är en bal på slottet?
Vad är väl en Danny Saucedo-show på Hamburgerbörs?
Det här är anledningen till varför Pierre Beror inte ska skicka inbjudan till Frida. För att hon bärsar på.
Jag bärsar ingenting. Jag var ju, inte ens, jag var ju där, men jag vet, i alla fall. Så då kände vi kan inte gå in här. Vi måste gå hem. Mm. Vi gick alltså till ett event i två timmar för att kolla på alla kända som kom. Och sen gick vi hem. Och sen gick vi till förbi Pizza Hut, köpte en skitstor pizza, gick förbi BR och så där köpte vi ett kalaha.
Just det gamla spelet.
Istället för att gå på den här kändisfesten och få prata med Sanna Nilsen så valde vi alltså att köpa pizza och spela ett kalaha. Och köpa ett kalaha. Kalaha är det roligaste jag vet. Så just nu, det jag gör varje kväll istället för att gå på kändisfester, det är att jag och Andreas sätter på den här låten.
Och jag älskar den här låten.
Och så sitter vi och lyssnar på den.
Genesarets sjö, eller?
Ja, Kjell Höglund, Genesarets sjö.
Ja,
tänder ljus, spelar Kalaha.
Alltså lovely, jag älskar det där. Jag spelar backgammon eller Yatzy, det är det jag håller på med nu för tiden.
Så härligt. Mm.
Får jag komma till dig och spela Kalaha med dig snart?
Absolut. Fast jag börjar bli ganska duktig.
Oj, farligt. Och jag vet ju också hur du blir när du inte vinner. Så att det kanske är
mer jag vinner.
Risk. Okay. Jo, jag kan berätta en grej.
Ja.
Kommer du ihåg den här utmaningen som jag fick att jag skulle rollspela? I sängen?
Ja. Gud, det måste vara rätta till micken. Sätta mig bekvämt.
Tyvärr är det ingen sjuksköterska direkt. Men jag kan säga
gud,
att jag har genomfört utmaningen. Medalj till mig. Ragadagadish.
Ointressant fråga. Vad är det för roll?
Det här kan låta märkligt, men rollen är Flora Wiström.
Jag hatar dig.
Jag
har du rollspelat i sängen som dig själv?
Men vill du höra eller vill du inte höra?
Ja, jag vill höra.
Jag var på fest med min kille Isak och jag sa till honom, ikväll vill jag att du hånglar med mig som om det är första gången vi hånglar. Okej, det är en väldigt så här, standard sägning. Ingen big deal.
Mysigt.
Men sen så typ någon timme senare så kommer han fram till mig och bara, hej Isak. Och så säger jag, hej Flora. Och sen hänger vi hela kvällen i flera timmar utan att bryta det här en enda gång. Som om det är första gången vi träffas.
Och vi är ju fortfarande nykära, så det är inte som att vi måste så här spice upp vårt sexliv. Det är inte den grejen, utan det var bara så jävla roligt. Så att det började med att vi så här stod och dansade. Efter att vi då hade hälsat på varandra så stod vi och dansade på varsin sida av dansgolvet. Och sen ser jag så här att han sneglar på mig och jag så här sneglar på honom. Och sen så kommer han fram lite senare och så här, pratar in i mitt hår typ. Vad fint du dansar. Och sen så är det så, dansar närmare och verkligen så här raggar på varandra.
Och shit, vad nice.
Börjar så här lägga handen typ på, vid midjan och ge varandra komplimanger. Gud vad du är snygg, typ, bla bla bla. Och sen så, så här går vi vidare, typ vi står och pratar med några kompisar och de fattar inte att vi liksom leker. Och det blir så här, jag känner att jag blir så här kåtare och kåtare. For your information. Men för att den grejen att vi så här, så, alltså det var verkligen exakt samma känsla i kroppen som att man raggar på någon och så här, man... Det är så spännande. Man anstränger sig för varenda sak man säger ska vara så här, lite kul. Mm. Eller liksom...
Man är på tårna på ett annat sätt.
Exakt. Och det var så spännande. Så spännande. Men det slutar i alla fall med att han säger typ så här, ja, men efter några timmar, typ så här, ah, jag ska gå på toa. Och så tittar han menande på mig. Och sen så, typ så här, går jag efter honom. Och sen så står jag mot någon jävla torktumlare på toaletten. Mm. Och så ligger vi. Och det var så sjukt, för det var verkligen, alltså stämningen mellan oss var som att vi aldrig hade legat med varandra och äntligen fick göra det. Och det var, alltså det var typ det bästa ligget. Sen så här bara låg vi i flera timmar, för vi kunde inte sluta. För det blev också den grejen att så här, vi vågade säga saker till varandra som vi inte skulle kanske sagt rakt ut annars. Så vi var ju fortfarande oss själva. Det var ju ett rollspel, men att vi var vårt bästa jag typ. Och inte så här skrattade bort saker, utan var så här på helspänn typ. Och det här har vi också gjort när vi har varit ute och festat på klubb, och det har varit asroligt, och jag vill bara alltid göra det här, för det är så kul och så hett.
För det är det att man kan sakna att ragga på något sätt, för det är, det är en väldigt spännande fas när man går in i det, att man ska så här, få den andra personen att tycka om en. Och man måste hela tiden, du får säga emot om det är fel, men jag känner att raggning ofta handlar om att hela tiden göra sig lite sårbar inför den andra. Fast hålla det jämnt hela tiden. Typ som att om man börjar med att bara titta på någon, att man tittar lite för länge. Men med den lite förlängda blicken finns ju då en risk, för att man visar en sårbarhet i att så här, jag är lite intresserad.
Oh ja.
Och sen så ska ju någon då kanske också se det och ta steget och kanske gå fram och säga hej. Och då göra sig lite sårbar i att kunna bli rejected. Det handlar om att hela tiden så här, öppna små fönster till varandra, att så här, jag är lite mer intresserad av dig än alla andra i det här rummet. Typ.
Ja,
och
verkligen.
Sen att man då ska ha ett spel mellan det. Alltså jag älskar sånt här. Jag älskar hur det går igång. Jag har varit Tinder-coach väldigt mycket den senaste tiden.
Okej.
Okay. Det finns ingenting jag gillar bättre än att sitta med en kompis som ska skicka iväg ett sms till en kille och att sitta och komponera det.
Kan du ge något utdrag?
Jag hade en kompis som har smsat lite med en kille. Och då satt vi och pratade om det, och hon var väldigt så att hon ville planera det med att vänta med att skicka sms.
Mm.
Typ så här, ska jag skicka smset nu? Eller ska jag skicka smset om 3 dagar? Eller ska jag skicka smset om en vecka? Och då var hon lite inne på att hon skulle komponera ett ganska långt sms, eller på något sätt liksom berätta att hinta om att jag gillade det lite. Men att hon hade för sig att hon ville skicka det om en vecka.
Oh.
Alltså 7 dagar fram.
Oh.
Och det är en så himla vanlig grej. Och då tänker jag att så här, om man väntar så länge man skickar ett sms istället för att bara dra iväg det, så bygger man upp så himla mycket hjärnspöken för sig själv.
Gud, ja.
För tänk då liksom hur det här ska play out. Om du ska komponera ett sms under en veckas tid och sen skicka det, då blir det en så stor grej att man börjar överanalysera och läsa in helt skeva grejer i det han eller hon svarar.
Ja, för den personen kanske bara svarar på 5 minuter.
Och den personen vet ju också inte att det här smset, hej tjena WhatsApp, är komponerat under en veckas tid och är liksom allt och att det hänger på så mycket. Och att det här smset har komponerats med kirurgisk precision efter mycket research inom väninnegruppen och timmar av komponering.
Liksom. Men det är därför jag tycker att man ska typ säga så här: hej, vill du ses på en öl? Typ direkt på Tinder. Ja. För att man bygger upp så jävla mycket förväntningar annars.
Så att då blir det så här, om den personen får det och så kanske bara, ja men kanske inte svara för att den är upptagen med någonting och bara tänker att det är ett casual världens grej.
Ja.
Men egentligen kan ett sånt sms egentligen det en av personen vill säga liksom, hej, jag älskar dig, jag vill vara med dig för alltid. Om du inte svarar på det här inom 3 minuter betyder att du inte vill det.
Där snälla, kan vi snacka sårbarhet.
Ja.
Ja, ah, jävlar. Nej, men för den grejen med att vänta, jag fattar ju det också. Jag har också gjort det när jag liksom har raggat på folk och sådär. Men jag minns en kompis sa det till mig någon gång, så här, men Flora, gör inte det. Om du gör det så kompromissar du så jävla mycket med vad du vill ha. Alltså så här, kör det rakt in i väggen istället. Så här, visa att du är taggad. Och om den personen inte är taggad, tråkigt. Men då har du i alla fall inte kompromissat med dig själv.
Jag tror vi har pratat om det här förut också med liksom den här typen av spela-spel-grej. Och jag tror att det är helt omöjligt att liksom lura någon. Antingen gillar den personen dig eller så gör den inte det. Och det kommer inte spela någon roll om du väntar 2 minuter eller 5 minuter på att skicka det där smset.
Antagligen inte. För det är ju det som är det sorgliga. Att så här, man kan ju också ganska snabbt inse om man själv spelar ett spel men om den andra är så här super casual. Och om den andra är super casual så kan det betyda 2 saker. Att den är så här bara trevlig och vettig eller att den bara så här hör av sig för att det spelar inte så stor roll. Mm. Måste inte analysera varenda jävla ord.
Alltså man vill tänka att det spelar roll nu. Om jag väntar 5 minuter extra och skickar det smset så kommer det göra någon typ av skillnad. Fast egentligen kan man inte påverka sig så mycket.
Nej, exakt. Och jag tror att åt andra hållet att det kan verkligen fylla en funktion att vara visa att man är taggad. För med Isak till exempel så var ju han liksom mer taggad än jag till en början. Och om han bara hade gett upp, då hade ju vi inte varit ihop idag. Och nu är jag så kär så att jag typ har svårt att andas.
Kristina, som vi pratade om förut, som är liksom Tinder-raggningsproffset. Hon är också så jävla bra och rak på en annan grej. Och det handlar om en kille inte är intresserad. Alltså för att hon är liksom så här, för att ibland kanske man känner så här, man vet inte riktigt om någon är intresserad eller inte. Och så ska man gå och vänta och se eller typ bara känna av det och ta en massa energi. Då är hon så himla noga och alltid med typ så här, men är du intresserad? Vill du ses igen?
Mm. För det är inte värt det annars.
Nej, om den bara svarar undflydande eller någonting så bara verkligen så här pressa den till liksom, om den inte vill ses då får den säga typ nej, jag vill inte ses någon mer. Och då är hon så här, bra, då vet jag det. Gå vidare med mitt liv.
Ja.
Jag var i Berlin förra veckan.
Just då, fotade till Nuda, eller?
Precis, till min tidning. Så jag var där några dagar och hängde med Nora. As. Härligt. Shit, jag mår så jävla bra.
Åh, oh, härligt.
När jag är i Berlin.
Okej.
Okay. Sen är det slutet, i alla fall. Jag känner mig väldigt fri. Jag älskar att gå ut och dansa i Berlin. För att jag inte känner någon.
Mm.
Det är samma känsla när jag är ute och dansar vart som helst som inte är Sverige, liksom.
För man behöver inte stå där och säga, vilka är här?
Ja, alltså nej, om jag står på underbron så tar jag in alldeles mycket. Bara, ja, honom har jag hånglat med. Vi matchade på Tinder. Den där personen var tillsammans med en kompis, men de har nu gjort slut.
Mm.
Hon hånglar med hon. Den där har gjort det där. Alltså man tar in så himla många personer hela tiden. Mm. Att man blir så himla självmedveten om hur andra positionerar sig i rummet. Jag kan inte bara liksom gå in i det. Men i alla fall, jag mådde väldigt bra i Berlin på slutet. Men däremot var det en väldigt stor chock att landa på Schönefeldt. För att jag var ju tillsammans med en person som jag träffade i Berlin. Och vi gjorde slut för ett år sedan. Och jag tänker, om man är tillsammans med någon i Stockholm kanske man har vissa minfält i att så här, vi träffades på det här fiket.
Ja.
Eller första dejten gick vi på det här biografen. Man har såna här ställen som blir brännmärkta på något sätt i relationen. Och då när jag landade så insåg jag att det är ju så med hela Tyskland.
Oj då.
Eller så att man läste något på tyska.
Varenda käsersnäcke.
Yes. Yes, gud. Allting man såg liksom. Så att det var väldigt, det kändes väldigt jobbigt. Och jag har inte varit i Berlin utan honom sen vi var där väldigt mycket tillsammans.
Mm.
För då bodde han där, så då hade vi liksom en gata och kvarter och jag var också liksom jättemycket där. Så då hade jag en förmiddag där jag inte hade någonting planerat. Och då var jag såhär, men nu tar jag tag i det här. Så då promenerade jag från när jag var. Då gick jag från Schönleinstrasse bort till Hermannstrasse. Vidare till Bodringstrasse. Där vi hade liksom som vår tunnelbana. Och så gick jag in på den det falafelstället där vi alltid köpte falafel. Köpte en enjursfalafel där av den väldigt griniga personen som lägger på gurka trots att man ber om att få utan. Så gick jag med den falafeln och typ grät. Gick förbi våra pizzaställe, gick förbi Späting, gick förbi där vi köpte alkohol, bla bla bla.
Var du ensam när det här var?
Ja, gick själv. Och sen gick jag och så ställde jag mig och så gick jag till vår port, kollade på de knapparna, gick till andra sidan gatan, tittade upp mot balkongen. Gick och kollade på Tempelhof. Alltså jag gick och liksom gick till alla de här minfälten liksom.
Också så himla bra att du gjorde det på något sätt. Alltså så här, eller?
Jag vet inte. Jag vet inte om det är bra, för det är ju en emotionell runkning.
Men alltså, man
triggar ju de här punkterna, och jag vet att om jag går till de här ställena så är det ju liksom sorgerunk i att jag vet att man stimulerar ju det ledsnadskänslan att man börjar gråta. Så och då tänker man alltid så här, det här gör ont, alltså borde det vara bra. Det är inte säkert att det är det. Det kanske är att man tvingar
det har du verkligen rätt i. Att man känner mycket behöver inte betyda att man har gjort fel liksom.
Nej, och bara för att man känner mycket behöver man inte betyda att nu har jag bearbetat det här och att det kommer vara mindre jobbigt nästa gång. Jag tror visserligen att det kommer vara mindre jobbigt nästa gång
jag går till de här ställena.
Så jag tror ändå att det var bra att jag
liksom lite ryckt av plåstret. Men det är klart att det är sjukt obehagligt att befinna sig i en situation där man blir så drabbad av någonting som man kanske tror att man är lite mer över för att man inte exponeras för det.
Verkligen.
Att det blir så en käftsmäll. Bara, jaha, ska jag reagera så här starkt på
verkligen.
Det här?
Verkligen. Alltså, jag har ju tagit hela breakupet ganska bra. Liksom.
Mm.
Så att nu i Berlin, det var liksom en chock att man fick tillbaka saker. Jag tror att jag inte liksom har bearbetat ännu. För att jag har liksom inte varit på de här platserna eller vetat hur mycket de minnena skulle påverka mig när jag utsattes för dem väldigt så här, tydligt.
Men fanns det en del av dig som kände så här, fan... Vad har jag gjort? Typ?
Nej, inte på det sättet. Men ändå liksom någon typ av sorg. Liksom.
Gud, ja, den sorgen känner jag igen jättemycket. Och det är ju inte... Det är ju en sorg över någonting som aldrig kommer komma åter.
Ja, exakt. Jag kan sörja liksom den 18-åringen eller 19-åriga tjejen som också var på det här falafelstället och stod här och tjurade. Liksom. Mm.
Jag vill gärna tro. Jag träffade en kvinna som sa att hon efter 5 år hade blivit superpolare med sitt ex.
Mm.
Och att de nu är supernära och det finns liksom inget sexuellt i det eller någonting. Utan det är bara så här, de har haft partners emellan och har det nu också. Och så här, det är lugnt liksom. Och jag tänker att det kanske krävs att det tar några år. Men samtidigt så här, man kanske har vuxit ifrån varandra så mycket efter de åren. Att det är så här, vad ska vi prata om?
Det är ju det som är risken. Matthew då, som han heter, som jag var... i Berlin. Matthew är ju på något sätt då liksom nyckeln till den tiden i mitt liv, eller det är som en epok eller passage, liksom kapitel i mitt liv som jag delade med honom. Och det är så här, om jag vill prata om de grejerna som hände då eller saker jag kände eller gick igenom, den enda personen som vet om det här är ju den jag var med då, och det är ju Matthew. Och då blir det väldigt jobbigt när man så tappar stora chunks av sin historia som man liksom inte kan prata med någon om. För det är, ibland kommer man på någonting på, shit, jag kommer ihåg när jag var i Berlin eller när vi gjorde det här och det här och det här. Och det blir jättekonstigt att jag, när man ska försöka prata med Andreas om det.
Ja, men det går ju inte.
Om jag kommer på ett minne, shit, jag kommer ihåg när jag och Matthew satt vid kanalen i Berlin och körde så tumbrottning och jag var så tävlingsriktad att jag började gråta, shit, det var så jävla sjukt. Det kan jag inte säga, har jag säkert sagt nu, inser jag visserligen. Men, eller varje gång man försöker säga en sån grej till sitt ex, inser man bara, det här är så himla skevt, vi kan inte prata om det här. Det här är liksom internminnen jag har med en annan person.
Ja, men verkligen. Och på samma sätt är det också väldigt konstigt att bearbeta ett breakup samtidigt som man är kär. För att den enda man är med typ är den man är kär i. Men man har ju fortfarande så här bearbetningsprocessen igång.
Mm.
Men man kan inte ventilera det med sin partner. Så det blir väldigt konstigt den grejen. Men hur ska jag, vem ska jag göra det med? Och då gör man ju det med vänner. Liksom. Men, eller familj, eller vem det nu är. Sin dagbok. Men jag tänker just den grejen att så här, det är jävligt tur att man, när man gör slut, ofta tänker så här, vi kommer vara vänner.
Mm.
För att annars hade man ju inte vågat göra det.
Nej, för då känner man att man liksom kryssar bort för mycket från sin historia på något sätt.
Eller ja,
sitt liv.
Så att det är klart, jag vill inte heller så här säga man kan inte vara kompis med sitt ex, för det tror jag verkligen man kan. Men tanken på att förlora den personen som man har varit ihop med länge, det är det som är det värsta nästan. Att så här, den här människan liksom, kommer inte finnas i mitt liv. Men det är ju det som är det härliga med tiden också, att man så här till slut har andra personer som liksom tränger sig in och är viktiga, eller viktigare liksom.
Träffade också en tjej på en bar i Berlin som inte hade så mycket cash och som hade registrerat sig på, eller surfade runt ett extra jobb på Craigslist och hade fått ett erbjudande från en kille om hon kunde komma hem till honom ibland och att han skulle stå på alla fyra på golvet och att hon skulle sitta och vila sina fötter mot hans rygg.
Nej, vad konstigt.
När han, alltså att han kan vara på, jag tror att han ska vara, jag tror att han var, kunde vara liksom påklädd, men att han ändå ville känna hennes fötter mot hans rygg. Och det var också typ så här, du kan ta med en kompis eller du kan sitta och göra annat. Hon kan sitta och plugga, hon kan läsa en bok.
Han vill bara känna
Instagram, han vill
kvinnas
bara känna
fötter mot sin rygg.
Precis. Så att de skulle ta en kaffe veckan efter bara för att så här, känna av läget.
Men alltså det finns något så himla vackert i det här. Det är så sjukt men det är också så jävla vackert. Han vill bara ha närhet. Han vill bara ha ett par fötter mot sin rygg. Jag kan fatta den grejen när jag blev singel första gången och det enda jag kunde tänka på var att skeda en naken person och få känna någons, att bli skedad och få känna någons lår mot baksidan av mina lår.
Jag tänker visserligen att det här är någon typ av superfetischism han har för fötter.
Men tror du att det är så överordnat, att han liksom, alltså att han står där med sond när det här sker?
Han är absolut, har någon inre kåthet.
Ja, okej. Okay. Jag tänker att det kanske bara är ett så här,
för han sa
jakten på
bara,
närhet.
Om det funkar bra kan jag ge dig kontakter till fler personer som gillar sånt här.
Okej, okay, ja, det kanske är hans sätt att säga jag vill egentligen suga på dina tår och komma över dina fötter.
Säkert, men jag tror också att han är fett nöjd med bara fötterna på sin rygg.
Alltså på samma sätt så var det en bekant till mig som skulle gå och titta på lägenhetsvisningar i Stockholm via Blocket och kom hem till en kvinna och då var det en kvinna där som sa så här: ja, men ni får jättegärna hyra den här lägenheten men ni måste ge min man vatten varje natt. Och de bara, det var två tjejer, de bara, vadå? De bara, ah, nej men här på spiselkransen så står ett glas vatten. Min man är död, han har dött här och han ska få ett glas vatten varje natt.
Ursäkta?
Det blev inte.
Hon är änka, hon bor själv. Mannen är inte där, han är död.
Och hon ska hyra ut den här lägenheten som de har bott i. Ska jag ta om det?
Nej, jag tror att det var tydligt. Det var bara, jag fattar inte. Alltså, de ska bo själva i den här lägenheten men de ska låtsas ge en död man vatten.
Ja, de ska byta ut ett glas med vatten och ställa det på spiselkransen varje natt.
Vart var den här lägenheten?
I Stockholm.
Sjukt.
Mycket. Det blev ingen affär.
Med tanke på vad äckliga personer är på bostadsmarknaden kändes det där ändå lindrigt. Typ alla gubbar som vill hyra ut rum till tjejer och att de så här kan betala i natura.
Mm, underbart.
Att ge vatten till någon som inte ens ska ha vatten känns ändå fett chill.
Ja, alltså,
om man ska så här jämföra med hur jävla pissigt bostadsmarknaden.
Ja, hur svårt det är att få boende. Ja, verkligen. Jag och Isak åker till USA om en vecka typ.
Och, shit, vad skönt.
Vi ska fylla i ESTA, som ju är visum.
Och någon av er till dubbelt medborgarskap.
Vi har väldigt lätt för oss att få ESTA.
Mm,
det är bara så jävla sjukt den grejen. Att så här, vi sitter där och gör det på 5 minuter. Mm. Och så bara, bra, nu är det klart. Nu får vi komma till USA.
Mm.
Och så är det så många länder som inte ens får komma.
Trump. Jag känner att jag har liksom pratat lite om det här för att jag känner att jag inte kan tillräckligt mycket. Liksom. Att man då är rädd för att gå in i någonting när man inte har alla facts.
Men ingen förväntar sig att du ska vara en politisk kommentator.
Nej, jag vet, men jag säger bara det. Och, då, och nu så här, senare kan jag känna skam kanske. Okay. Över det. Det som har hänt de senaste veckorna sedan han tillträdde. Alltså jag kan känna skam för att jag har varit så naiv för vad det skulle innebära med Trump som president.
Att man ändå en del av en hoppades att säga, men han kommer inte få igenom ett skit.
Nej, men alltså bara så här en jävla paj. Alltså, jag trodde nog ändå inte att han skulle liksom skrida till verket så pass snabbt. Men om vi bara tittar liksom på vad han har hunnit med på några dagar.
Mm.
Och stämningen i USA och vart de är på väg. Alltså, vi har liksom en presstalesman för Vita huset som liksom ljuger med allt. Alltså, och alternative facts. Alltså vad är ens det? Alltså det Och det är så himla mycket bara, alltså där inresegrejen är ju fruktansvärt.
Och det är så jävla, det är så jävla puckat på så jävla många sätt, men också den grejen att han bara så här, ja men vi låter ingen från Irak, Iran, Syrien, Libyen etc. komma in.
För då, Iran, Irak, Jemen, Libyen, Syrien, Sudan och Somalia.
Ja, han är så jävla dum på alla sätt.
Det är, jag satt igår och bara grät och såg videos från, där de har samlat massa videos från typ JFK och LAX och flera andra flygplatser i USA där folk har liksom samlats i tusentals för att protestera mot de resenärerna som befinner sig på de här flygplatserna som nekas inresa liksom. Och det är ändå så himla fint när personer går samman så. Och alla, jättemånga advokater i USA som har liksom tagit ledigt för att jobba pro bono, som liksom åker till de här flygplatserna för att hjälpa de personerna som liksom har fastnat.
Ja, alltså det engagemanget är ju väldigt rörande. Hur många det är som protesterar, hur många det är som liksom inte går med på det här.
Mm.
Så det, alltså det finns ju en så här folklig kraft som är större än något annat jag sett.
Marches, liksom, som är liksom de största demonstrationerna i USAs historia. Det är mäktigt.
Det är jättemäktigt. Du pratade någonting om, innan när vi började podden, men om ungdomsmottagningen.
Ja.
För det har jag inte hört.
Det har hänt så himla mycket sjuka grejer. Det finns massa listor på det med att allt annat han tagit bort. Liksom, om sidor om climate change och global warming och info om medborgerliga rättigheter för hbtq-personer. Alltså, det, från Vita husets hemsida. Det här med inreseförbuden. Alltså, det är så himla mycket grejer. Men en sak som jag blev väldigt, väldigt, alltså som kändes otroligt läskigt också, var att hans beslut om att dra in bistånd till alla organisationer som stöder abort. Och det innebär ju då att Planned Parenthood och alla av de typerna av liksom organisationer som hjälper unga, motsvarande lite ungdomsmottagningen i Sverige. Det är ju då som att, om vi pratar om ungdomsmottagningen i Sverige då, det är ju en plats där unga kan komma för att få hjälp på olika sätt. Det kan vara liksom, kanske om man mår psykiskt dåligt och behöver, eller bara vill prata med någon om någonting, eller hjälp med preventivmedel, om man har gynekologiska besvär på olika sätt, eller om man då behöver gå igenom en abort. Och det här innebär att de här organisationerna får då inte bistånd för att kunna hjälpa till med preventivmedel, hjälpa till om en tjej har fått liksom en könssjukdom eller så, om de även stöder eller berättar liksom hur man ska gå vidare om man vill ha en abort. Alltså jag blir tårögd när jag tänker på det. Jag tycker att det är fruktansvärt. Sen är allt Trump gör fruktansvärt. Alltså det här med inreseförbud och allt det här också. Personligen och väldigt liksom många vänner runt mig, så kan jag just nu verkligen känna för det här och vad det innebär för så många unga kvinnor i USA.
Ja, det ska bli väldigt speciellt att åka till USA nu. För sen åker jag till Kalifornien, som verkligen inte, det är ju ingen där röstade ju på Trump typ, men det kommer ju ändå vara en väldigt speciell stämning, det är jag helt övertygad om. Så det ska bli intressant att prata med folk som faktiskt bor där och får uppleva det, men också jävligt läskigt. Alltså det är ju sjukt.
Men det finns så himla många parametrar, och nu pratar vi ändå liksom om medborgerliga liksom rättigheter eller för människorna som lever där. Men om man egentligen ska prata om den, kanske en av de största liksom tragedierna över tid, är ju liksom också hans, att han är klimathotsförnekare.
Nej, det är som att Trump är Disney-fienden. Alltså som att han är den som står uppe på en kulle och så här, ha, 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 och rycker tag i olika tuvor och bara så här rafsar runt allt där det går att förstöra. Som om han är någon jävla Godzilla som trampar ner i en stad och bara,
fan, måste jag hitta det. Vad heter det? Har du sett det där klippet när han säger samma repliker här? Did the US president Donald Trump steal lines from Batman villain Bane for his inauguration speech?
And giving it back to you, the people.
That of a Trump.
And we give it back to you, the people.
Batman villain Bane.
Ja, i och med att Trump har den här sjuka inverkan nu på USA gör ju att vi på vår kant måste skärpa oss ännu mer med när det kommer till mänskliga rättigheter och klimat. Så det är väl bara att vi kan inte luta oss tillbaka och bara se vad som händer.
Vad ska man göra då? Ska man sopsortera extra bra?
Nej, men man kan skänka pengar till organisationer om man kan. Engagera sig volontärt. Det krävs ganska mycket av folk vanligtvis att engagera sig volontärt. Så om man har möjlighet att skänka pengar så är väl det en bra grej.
Det är faktiskt en jättebra grej.
En kaffe.
Jag känner mig hjälplös.
Ja, jag förstår det. Det gör
man
jag
skänka
också.
Pengar är ju någonting man alltid såklart kan göra.
Men eller, också
om man har möjlighet att avvara en 20. Eller? Mm,
precis.
Så.
Vi måste avrunda nu.
Får jag avrunda med ett citat?
Oh ja.
Jag skulle vilja göra ett citat från Liv Strömqvist och Caroline Ringskog för Radanolis bok.
Mm.
Kära Liv och Caroline.
Mm. Som även har en podd som heter En varg söker sin podd.
Exakt. Och då finns det en väldigt kort stycke där som är väldigt fint. Och då vill jag citera Liv Strömqvist. Kvinnlig orgasm är något vi kan börja prata om när tredje världens kvinnor har mat på bordet. Varför då? Varför är det just samtalsämnet kvinnlig orgasm som ska vänta tills alla viktigare samhällsfrågor har blivit lösta? Och inte något annat samtalsämne, som typ juniorhockey. Jag skulle vilja höra kritiken, varför pratar inte du om kvinnlig omskärelse istället? Varje gång någon öppnar munnen om Axel Holmström eller juniorkronorna.
Så fint.
Men det är ju fett sant.
Mm. Ja.
Killar kan typ spela hockey eller spela fotboll eller hålla på med en frimärkssamling eller bara gå och leva sitt liv utan att det ställs i deras intressen ställs i kontrast till liksom världens lidande på samma sätt som tjejers intressen alltid ställs.
Gud ja.
Använd gärna vår hashtag Flora Fride så att vi kan stalka er wherever you are.
Och prenumerera så gärna på iTunes. Då får du avsnitten direkt.
Om du har tips på organisationer man kan stödja på olika sätt för allt fucked up som pågår i världen, men kanske då framförallt i USA. Så kommentera det så kan vi lyfta det i nästa podd om tips på vart man kan skänka pengar eller engagera sig på olika sätt.
Jag kommer även ha en insamling på min blogg den här veckan till någon organisation som inte har valt än. Men för något bra.
Kommentera och försök.
Vad konstigt det blir. Det blir så jävla.
Jätteoklart.
Vi kanske ska bara skita i det och så så lyfter vi lite olika organisationer nästa vecka istället.
Yes.
Eller min insamling bara.
Farväl.
Hej då. Vi hörs snart.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.